Vad gott att vara här idag hos er i Vänersborg. Det är första gången jag är i denna salen faktiskt. Jag känner ju Kirsti, jag känner Anders. Vi har faktiskt varit kollegor, fast under lite olika tidsspann. Men jag och Kirsti har arbetat fram till nyligen tillsammans i Uddevalla, där jag har varit familjerådgivare. Och jag och Anders arbetade för ganska många år sedan tillsammans i Uddevalla också. Bengt-Arne har också fått tillfälle att möta. Men som sagt, Fredrik Jennrav heter jag och jag bor i Ljungskile, strax söder om Uddevalla. Jag är gift, jag har 4 barn. De är mellan 14 och 21 år. Så min äldsta dotter bor inte längre hemma, hon bor utanför Åre. Järpen heter den orten, uppe i Jämtland. Jag har läst några år på ALT, som är en pastorsutbildning som bland annat EFK och Pingst har gemensamt. Och har känt en kallelse att gå ifrån ett arbete i socialtjänsten till en pastorskallelse som har växt fram under ganska många år. Så under ett års tid var jag inne tillfälligt i Partille och arbetade i en pingstförsamling där som vikarie eller vakans kan man säga då. Och i augusti kommer jag börja arbeta i Kungälv, en tjänst där som pastor. Och vi är även verksamma i församlingen i Ljungskile på olika sätt, på ideell basis där. Men idag så är jag här i Vänersborg. Och jag tror att jag har fått ett ord ifrån Gud som jag vill dela med er. Jag kommer predika om den gode herden. Men jag skulle vilja börja med att fråga er lite var och en. Vem följer ni? Det har ju blivit väldigt trendigt kan man säga att ha följare idag. Min yngste son som är 14 år då, vi var ute och handlade. Och så mötte vi en person som jag inte kände igen. Men han sa, den där personen har så många K-följare. Och K betyder tydligen 1000 då, så det var... Han hade massa tusen som följde honom på något socialt media. Kanske Instagram eller någonting annat. Och det har blivit viktigt för människor att ha följare. Jesus pratar ju en del om det där också. Vilka vi följer. Han säger att det finns inte, alla är inte bra att följa. Men många vill ha följare idag. Kanske inte lika många som vill följa någon. Men den man följer behöver ju vara en bra person. För den kommer att påverka eller influera oss. Det är väl därifrån ordet influenser kommer. Jag kan också tänka på den där gamla filmen Forrest Gump. Jag vet inte om ni har sett den. Men det var ju en man på 60-70-talet som sprang runt i Amerika. Och plötsligt så fick han massa människor som följde honom utan att han egentligen visste varför. Så människor verkar ha inbyggt i sig en längtan, ett behov att följa någon. Men vem vi följer är inte alltid lika självklart. Om ni följer med mig till Johannesevangeliet så skulle jag vilja läsa lite om vad Jesus säger. Johannes 10 och 14 ska jag läsa ifrån och fram till vers 18 där. Då säger Jesus så här: jag är den gode herden. Jag känner mina får och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får som inte hör till den här fållan. Också de måste jag leda och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta tillbaka det. Det budet har jag fått av min far. Det här säger Jesus strax innan han blir korsfäst. Och det säger så mycket om Jesu natur, om den han är. Jesus känner dig, men känner vi honom? Det är utmaningen där. Och Jesus säger att hans uppdrag här, det var ju att ge sitt liv. Inte att någon skulle ta livet ifrån honom. Jag vet ibland när jag kommit till påsk i Uddevalla, vi haft något som heter Passionsspelet och som visar på Jesu korsfästelse, död och uppståndelse. Och någonstans har man ibland, det är så tungt och svårt det där, att Jesus faktiskt fick dö för oss. Så ibland har man nästan hoppats, tänk om han slapp och dö. Som att någon gjorde det emot honom. Men det var inte människor som gjorde emot honom, utan han gav det frivilligt. Och han behövde ge det för våran skull. För utan hans död och utan hans uppståndelse så hade vi inte haft kontakten med Gud som vi har idag. Så han öppnade den vägen. Och för mig är det en sån skillnad att han säger här att ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det till er. Vilken otrolig gåva. Han pratar också om fåren som inte hör till follan. Jag kommer prata lite mer om det sen, men det är en liten utmaning. För Jesus är ju inte nöjd. Han är nöjd med oss som vi är. Men han längtar efter att fler ska få möta. Och här tror jag också att från början var ju Jesusrörelsen var ju en judisk företeelse. Men han pratar ju också om att det är ju för alla människor. Det är även för hedningarna. Och jag tänker i våran tid så är utmaningen att det inte bara är vi som har mött Jesu kärlek som det är till för. Utan hans hjärta är fortfarande för alla människor. Människorna som är runt omkring oss. De som inte har hört och de som inte vet. Ibland pratar vi om att det nästan finns en andlig analfabetism idag i Sverige. För att vi pratar så lite om Gud. Vi vet så lite om Bibeln. När jag gick i skolan, det var på 80-talet kan man väl säga till största delen. Då sjöng man ändå någon psalm så där ibland i skolan runt jul i alla fall. Och jag vet de som är lite äldre än mig hade ganska mycket av Bibel och Gud i skolan. Men idag så pratas det väldigt lite om vem Gud är. Så många kanske inte vet. Många kanske är utanför den här follan. Jesus säger också att han vill att det ska vara en jord och en herde. Han vill att vi ska bli enade. Men inte för att vi gör det oss själva, utan vi enas i honom. Och så tänk på varför Jesus använder den här bilden av herde. Den kommer ju ganska ofta i Bibeln. Och herde tänker vi, jag har aldrig arbetat som herde. Jag vet inte om någon här har varit herde. Är det någon som, någon kanske har får i alla fall, eller? Det finns, yes, vad bra. Ja, men då vet du mer än mig om hur det är att ha får i alla fall. Herdar på den här tiden var ju inte så hög status. Egentligen väldigt, väldigt låg status. Jag tänker på det här när Jesus föddes. Då var det ju, herdar var ju de första som fick se och möta änglarna. Och varför valde Gud att herdar skulle göra det? På den här tiden så räknade man inte herdars vittnesbörd som giltigt. Om herdar bevittnade ett brott så fick de inte vittna, eller man räknade inte med att de skulle ha så hög status så de kunde vittna i en rättegång. Men Gud använde det som inte var stort till att bli så viktigt. Och det säger något om Guds hjärta för oss också, att Jesus talar om sig själv som den gode herden. Han kunde prata om sig själv som den gode kungen, och han är också kung i våra liv. Eller den gode härskaren, eller, men han är faktiskt den gode herden. För att han ödmjukade sig så. Han gav sitt liv för oss. Inte för att bygga status, som hans lärjungar ganska ofta hoppades på. Att han skulle bli den store kejsaren, kungen som tog över och förintade romarna och byggde sitt mänskliga rike på jorden. Det hade varit för lite för Gud, tror jag. Gud behövde det stora riket. Det som blev kvar. Jesus sa till och med när han var på väg bort att det är bra för er att jag går bort. För jag ska sända den helige ande. Och när vi får den helige ande så är det större. Jesus är kvar hos oss alla som tar emot honom. Om vi fortsätter att gå till Lukas 15. Då ska jag ta en av Jesu liknelser där. Lukas 15 och 1. Jag kommer läsa fram till vers 7. Där står det liknelsen om det förlorade fåret. Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärde kritiserade honom ständigt och sa: den där mannen tar emot syndare och äter med dem. Då berättade han denna liknelse för dem. Om någon av er har 100 får och förlorar ett av dem, lämnar han då inte de 99 i öknen och går ut efter det förlorade tills han finner det? Och när han har funnit det blir han glad och lägger det över sina axlar. När han sedan kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: gläd er med mig, jag fann mitt förlorade får. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Vi säger ju att vi följer Jesus, och det vill vi ju verkligen göra. Jesus var ju på många sätt väldigt radikal. Han gjorde ju inte precis som människor förväntar sig. Eller ens som lärjungarna förväntar sig. Så står det här att vilka höll sig Jesus nära? Ja, men det var tullindrivare och syndare. För de ville höra på honom. Så de kom till Jesus. Jag vet inte om alla blev efterföljare eller lärjungar till honom. Men de var intresserade och han intresserade sig för dem. Det här var ju, tullindrivarna var ju kanske de lägst stående på många sätt av judarna. De hade låtit sig korrumperas av romarna och de tog in människors pengar för att ge till de här förtryckarna. Så tullindrivare var inte populära. Men de kom till Jesus och Jesus tog emot dem. Och syndarna också. De som inte följde Gud, som inte gjorde rätt. De drogs in i hans närhet. Och varför ger Jesus den här liknelsen, kan man fundera på. Och varför skriver han att det blir större glädje i himlen över en enda som omvänder sig än över 99 som inte behöver omvändelse? Jag tror att det handlar dels om att, som Levi Petrus som jag hörde döptes här, han sa ibland att vi ska vinna människor en och en. Det är inte så att Gud bara ser massorna, han ser precis till dig och mig. Han gläds med varje person som tar steget in i hans närvaro. Men jag tror också att Jesus kanske hade ett litet uns av ironi emot de här fariseerna som kritiserade honom. Att han inte menade att de inte behövde omvändelse, men att de själva tyckte att vi behöver ingen omvändelse, för vi gör allting rätt. Så jag tror att han vill utmana de fariseerna här och säga att ni behöver också rannsaka er. Och jag tror att det är ett ord till oss idag också. Att vi aldrig börjar vila i att tänka att vi har redan tagit emot allt. Utan att det hela tiden finns mer av Jesus att ta emot. Att vi får ta steg till honom. Att vi får gå igenom våra liv. Jag hörde att det var nattvardsstund här om en stund. Och att en sån sak kan få vara ett tillfälle för oss att få rannsaka oss. Så att vi inte blir så där hårda som fariseerna verkar ha varit när de sa att vi är rättfärdiga, vi gör allting rätt. Att inte förlora våran första kärlek till Gud. För kärleken gör ju att våra hjärtan blir mjuka. Men när vi blir så där lite kaxiga och tycker att vi har allting rätt, vi gör allting rätt, så finns det en risk att hjärtan blir hårda. Det är intressant att det var de som fariseerna som kritiserade Jesus. Det var de som kunde ordet och som kunde skrifterna, som kunde lagen. Men då sa han att, ja men kom och följ med ni också. Jag tror det är hans inbjudan till dem. Bli mjuka i hjärtat ni också. Jesus till och med åt tillsammans med de här syndarna. Han besökte deras hus, tullindrivarnas hus. Blev han då syndig? Nej, Jesus var utan synd. Han var fullt människa och fullt Gud, men helt utan synd. Där skilde han sig från dig och mig. Godkände han synden? Nej, han godkände inte synden. Han sa, följ mig. Men han såg människan. Han ville att människan skulle komma. Han ville vara deras herde. Han ville dra in dem i sin närhet. Johannes evangeliet börjar med att Jesus kommer till jorden, eller ordet kom till jorden står det, och han var full av nåd och sanning. Jag tänker i våran tid är det så lätt att vi hamnar antingen i bara nåd eller bara sanning. Men tänk att Jesus var full av nåd och sanning. Han slirade inte på det som var sant och rätt. Men han visade hela tiden på nåden som fanns i Gud. Det är i alla fall min utmaning i livet att försöka leva i det. Att ha med mig både nåd och sanning när jag möter människor. Så den här liknelsen om det förlorade fåret, den följs ju av liknelsen om det förlorade myntet. Den kanske jag har lite lättare att ta till mig. Jag förlorar mina, eller tappar bort mina glasögon häromdagen. Så nu har jag några gamla glasögon som jag ser lite bra med, men inte jättebra. Och jag har verkligen försökt att leta genom hela huset som den här kvinnan gjorde för att hitta. Jag har inte hittat dem än, men kanske snart. Eller liknelsen om den förlorade sonen som vi alla känner till också. Guds hjärta verkar vara att gå ut för att möta den som har fallit bort. Och jag har också tänkt ibland med det här att ha 100 får och så lämna 99 får i öknen för att hitta det 100:e. Vore det inte bättre? Oh, tack så mycket. Vore det inte bättre att lämna det enda fåret? Tänk om han förlorar de 99 fåren som är kvar. Någon sa till mig att Jesus måste ju varit den sämste herden. Hur kunde han lämna de 99 i öknen? Det var väl hans jobb att vakta dem. Men jag tänker att Jesus överger inte fåren. Han lämnar dem för en stund. Och jag tror att en god herde hittar en trygg och säker plats. Kanske en klippskreva eller en plats där man kan vila en stund. Och han lämnar dem också till varandra. På samma sätt som vi behöver varandra som församling. Så Jesus går inte bort för att överge. Utan han lämnar för en stund. Och han vet att vi är trygga. Så Jesus var den gode herden. Men jag tror att det visar Guds nöd för människor som går förlorade. En herde får nöd för ett får som håller på att försvinna eller förloras. Och jag tror att jag i alla fall behöver tändas lite mer av den nöden. Det är ganska tryggt och bekvämt ibland att vara bland oss som är kristna, som är troende, som redan har mött Jesu kärlek. Men jag tror att han också vill utmana oss att sträcka oss ut mot människor. För frälsning som Bengt-Arne pratade om. För omsorg eller för diakoni eller vad vi vill kalla det för. Jag tänker att Gud har ett hjärta för Vänersborg, för de människorna som bor här. Och ibland kan jag fundera på varför är vi så få som har mött hans kärlek. Med tanke på det offer som Jesus har gjort. Gud kanske vill tända någonting litet i våra hjärtan var och en. Vi har alla olika gåvor, olika förmåga, olika kallelser. Men jag tror att han vill tända lite av den här nöden som den gode herden hade. Att ta ett steg, att försöka hitta det här fåret som är förlorat. Så att vi får be. Vi får be om Guds hjärta för den här omgivningen, för Vänersborg. För människor som finns både i kyrkan men också utanför kyrkan. Men också att vi får hålla fast till det som Gud har gjort från början i våra liv. Den här första kärleken som också utmanar oss och som säger att kom nära mig, ha ett mjukt hjärta. Ibland så pratar man om att vi i Sverige är så noga med att tron ska vara privat. Vi får gärna vara kristna eller tro på vad vi vill, men vi ska inte pracka på någon annan. Och vi ska inte pracka på för att det är ett fritt erbjudande. Men jag tror att vi behöver tänka, hur kan vi erbjuda människor Guds kärlek? Hur kan vi vara ett redskap som människor får ta ställning till? Så att man inte behöver gå bort i den här, som jag sa, analfabetismen. Att man inte vet vem Gud är. Eller vad man känner när man upplever Guds närhet. Så vi får utmana oss att älska Gud av hela vårt hjärta men också varandra. Så jag funderar på vad är det Gud, Guds hjärta slår för i Vänersborg just nu. Jag har hört lite om det som ni gör i den här församlingen för utsatta på olika sätt. För invandrare och för människor i fängelse. Och precis det är ju det som Bibeln talar om mycket. Bland annat Jeremia talar om att ha ett hjärta för de här människorna som är utanför samhället. Jag tror precis att det var därför också Jesus valde att ta tid för tullindrivare och syndare. De som stod utanför. Som människor undvek. Gud älskar alla. Men han verkar ha ett speciellt hjärta för den som hamnar på utkanten av samhället. Utkanten av det som är normalt eller vanligt. Och då blir församlingens uppdrag någonting mycket större än att bara vara en åsiktsgemenskap eller tyckande eller en klubb. Då har vi ett stort uppdrag. Och uppdraget handlar ju faktiskt om människors evighet. Och jag skulle vilja utmana dig idag och mig själv. Att bära på den här nöden. Att tänka, vad kan jag lämna för att kanske finna myntet som försvann. Eller fåret som är bortsprunget. För att klara det behöver vi hela tiden hålla blicken fäst på Jesus. För det handlar inte om prestation. Men det handlar om villighet skulle jag vilja säga. Har vi blicken fäst på Jesus så behöver vi inte känna att jag gör det själv. Eller det är bara för svårt, jag kan inte. Jag tror jag skulle utmana er att be en enkel bön bara. Att använd mig Jesus på det sättet du vill. Inte på det jag är bra på. Utan på det som du vill. För Gud vill använda oss när vi vill följa honom. För vi vet att tron på Jesus, det är den enda vägen till Gud. Och då behöver vi visa på den vägen. På olika sätt. Någon har gåvan att predika på gatan, men det är långt ifrån alla. Någon annan har gåvan att visa kärlek till sin granne. Hjälpa till att lyfta något tungt eller vad det nu kan vara för någonting som gör skillnad faktiskt. För när vi visar på Guds kärlek så kommer människor att fråga: varför gör du det här? Varför är du intresserad av att hjälpa mig? Jag gör det inte i mig själv. Jag tror att det är Gud som har gjort det i mig, som kallar mig till detta. När vi omsorg om varandra så tror jag att människor kommer se hur vi älskar. Det står det. Se hur de älskar. Jag skulle vilja säga till dig idag också. Jag upplevde det bara förut att Gud älskar dig så mycket. Vi läste Johannes 3:16, men det börjar i Guds kärlek till dig. Och så får vi ge vår kärlek till varandra. Jag skulle vilja avsluta med att vi läser psalm 23. Det är en väldigt känd psalm. Men den handlar om den gode herden. Herren är min herde. Mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Herren är min herde. Herren är, eller jag är, det anspelar ju på Guds namn. Adonai, Yahweh. Men att Herren är min herde, eller Herren är min herde. Herren är min herde. Herren är min herde. Bara suga på de orden. Om han är våran herde så ska inget fattas oss, står det här. Kommer det automatiskt eller direkt? Det är inte alltid. Men vi får lita på att Gud förser. Som han förser med regnet som vi bad om. Att han låter oss vila på gröna ängar. Han för oss till vatten där vi får finna ro. Han vet våra behov. Vi får be om våra behov, men Gud vet dem redan innan vi ber om dem. Men vi fortsätter att be för det vi behöver. Vi får följa våran herde till vila och vägledning. Men också till hjälp när vi har problem. När vi går igenom dödsskuggans dal, står det här. Då finns hans käpp och stav där. Både till korrigering och till tröst. Staven var ju hedens verktyg. Både en trygghet, men också om man gick för långt så var han där och visade att lite närmare flocken behöver vi komma. Att våra fiender får se på att han smörjer oss med olja. Vi behöver inte alltid oroa oss så mycket för alla som vi kan tycka gör tvärt emot vad vi vill eller sådär. Men han är där. Han smörjer oss med olja. Och då står det att godhet och nåd ska vara med alla våra livsdagar. Det är redan här. Och sen ska vi få bo i Herrens hus för alltid. Tänk vilken uppenbarelse David fick. 1000 år innan Jesus föddes. Så fick David den här uppenbarelsen. Så min utmaning till dig idag är att fortsätt följa den gode herden. Men fundera också på hur kan vi bli goda herdar för de människorna som finns runt omkring oss. Vi tar Jesu exempel som hans lärjungar. Så får vi också ta hans exempel. att gå till den utsatte, till den svage, till den som har behov, till den som ingen kanske ser just nu. För det ligger på Guds hjärta. Låt oss be tillsammans. Tack Jesus för att du kom till oss som den gode herden. Att du inte gjorde saker på ett mänskligt vis, utan att du gjorde det på ditt gudomliga vis, Herre. Tack för att du ville ödmjuka dig, att du ville ta och ge ditt liv för våran skull. Men för att sen också ta tillbaks det så att vi kunde få liv, att vi kunde få leva för evigt i relation till Gud, Herre. Tack Jesus för nåden att få vara dina barn än idag, Herre. Och jag ber att du skulle ge oss modet var och en att vara herdar i vardagen. Att kunna visa på dig, visa på din kärlek, på din nåd, Herre. Heligande, fyll oss varje dag med ny kraft. Inte för våran egen skull, utan för världens skull runt omkring. För att du älskar den här världen. Du älskar människorna som finns i den, Herre. Och jag ber också för var och en som känner sig lite vilse eller känner att det är svårt att veta vart heden är just nu. Så ber jag att du bara ska komma med tröst och närhet och uppenbarelse på olika sätt, Herre. Tack för att du omsluter oss var och en. I Jesu namn. Amen. Amen.